Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Marcus och mina kollegor runt om i RFC-distrikten. Som vanligt så är jag inte ensam när jag spelar in det här avsnittet, utan med oss den här veckan så har jag Andreas Fäger. Hej Andreas!
Hallå, hallå!
Hur är läget i Töreboda?
Det är väldigt bra. Solen kom fram precis här, så att sitter och har det skönt på inglasningen här.
Härligt. Och se fram emot sommar och semester?
Det ska vi såklart se fram emot. Men vi har några jobbarveckor kvar som vi förhoppningsvis kan fylla med några kreativa och viktiga saker. Så att, men såklart ser man fram emot semestern. Det gör man ju.
Men som du säger, innan det så ska vi åtminstone riva av ett par poddavsnitt till. Och din vana trogen, tänkte jag säga, du går ifrån den ena mediala Boråspersonen efter den andra. För ett tag sedan träffade du Anders Svensson. Vem är det du har träffat i veckans avsnitt?
Jag har träffat Nadim Ghazale som är polis och i det här fallet också kanske för några känd från SVTs Veckans brott.
Just det. Nadim är ju ett tydligt inslag i vår samhällsdebatt och syns, som du säger, i Veckans brott, men också hörs i radio och skriver debattartiklar och så vidare. Men du har inte träffat han är ju också barn- och ungdomstränare för ett gäng 8-åringar som spelar fotboll i Borås. Visst är det så?
Det stämmer.
Men det är inte där ni har pratat om?
Nej, vi har ju pratat om egentligen hans roll som polis och positiv aktör och viktig förebild i samhället eller i kommunen. Och skildringen är ju lite utifrån Borås stads arbete där han är kommunpolis. Men också att han är, som du sa, väldigt engagerad i den allmänna samhällsdebatten, oavsett om det är i andra kommuner eller om det är specifikt i Borås. Så att han har jätteintressanta svar och kopplingar på mycket saker som både handlar om idrott och samhälle.
Mm. Spännande. Jag tycker att vi hoppar raskt in i ert samtal och lyssnar till vad Nadim och du har att prata om.
Jag säger välkommen Nadim Ghazale.
Tack så jättemycket Andreas.
Vem är Nadim för de som inte riktigt har koll på det?
Ja, vem är Nadim? Nadim är en 38-årig man som jobbar som polis och har gjort så i snart 15 år i Borås, Västra Götaland. Nadim är också tvåbarnspappa. Han är ledare, ungdomsledare i sin lokala fotbollsförening. Nadim kommer ifrån Libanon. Jag kom hit när jag var 7 år gammal. Uppväxt i Ulricehamn, strax utanför Borås. Och är ganska så aktiv i samhällsdebatten. Fått vara med lite grann i media och brinner för brottsförebyggande arbete och för allas trygghet.
Du var inne på spåret att du var idrottsledare, och kan du beskriva din idrottsbakgrund lite grann?
Självklart. När jag började skola i Sverige så började jag årskurs 3 i Ulricehamn. Och som invandrarkille utan något vidare språk eller kompisar så var det ju såklart inte så lätt att komma in i någon form av gemenskap. Men jag hade en kompis som jag fick ganska tidigt och som är en av mina bästa vänner fortfarande än idag, som tog min hand och tog med mig på en fotbollsträning. Och jag började spela fotboll, och det visade sig att jag hade lite fallenhet för det där. Jag hade aldrig rört en fotboll innan, men jag var rätt okej på fotboll, och snabbt så fick jag både respekt och vänner i laget. Så fotbollen har följt med mig egentligen hela mitt liv fram tills att jag blev någorlunda vuxen, för då gick jag sönder och sen som alla andra så var det svårt att komma tillbaka. Men fotbollen i första hand, och sen började jag spela handboll även när alla mina andra kompisar spelade hockey. Så min fotboll och handboll och föreningslivet överhuvudtaget har gett mig något otroligt mycket. Det har varit ett stort Väldigt viktigt integrationsverktyg. Det har gett mig vänner och lärdomar för hela livet egentligen.
La idrotten en viktig grund för dig när du sen sökte in till polishögskolan?
Ja, men idrotten gav mig en stark vänskapsgrund. Den gav mig byggde min karaktär. Jag fick en del ledarroller i idrotten. Så jag fick nog en del saker som jag har nytta av och hade nytta av när jag väl sen skulle söka till polis. Men framförallt så gjorde idrotten mig till en bättre människa. Och en bra polis är ofta en bra människa.
Hur mycket tid tycker du, eller liksom bör en idrottsledare, nu har du båda rollerna, både idrottsledare och polis i dig, men hur mycket tid bör man lägga på en ungdom som kanske är lite grann på glid? Finns det någon brytpunkt där hur mycket en ideell ledare kan investera i det?
Det är ju jättesvårt att svara, ge specifikt liksom antal timmar och så där. Det viktigaste tror jag det är att man ska förstå att bara genom att man är närvarande, lyhörd, omtänksam vuxen i en brokig persons uppväxt så kan man ha en stor påverkan. Sen om det kan krävas 10 timmar eller 2 timmar eller ett möte eller 20 möten är omöjligt att säga, men bara ju fler trygga vuxna våra ungdomar och goda förebilder våra ungdomar har under sin uppväxt, ju mindre risk har de att hamna i kriminalitet. Och där spelar föreningarna en väldigt, väldigt stor roll, och det är någonting som man sällan pratar om. Man pratar gärna om vikten av skolan och socialtjänsten och fritidsgårdar och allt möjligt, men det vi pratar om egentligen det är att ungdomarna har en trygg miljö med närvarande vuxna i sin omgivning, och där är ju föreningen en stor del.
Många ledare som man pratar med säger att den här ungdomen, eller då i det här fallet spelaren, funkar jättebra när de är i våran regi, men så fort hen cyklar ifrån anläggningen så ser vi att beteendet blir lite annorlunda. Om samma ledare 10 minuter senare ser den här personen i en destruktiv miljö när de är på väg till mataffären, ska du som ledare gå fram och säga någonting då, eller är det fel tillfälle att göra det?
Det får ju såklart situationen och ledaren själv avgöra. Jag hade ju definitivt gjort det, för det är ju det du säger där, det är ju väldigt, väldigt vanligt att i olika miljöer så ser man olika saker ur ett barn. För det är faktiskt barn vi pratar om här, det måste vi komma ihåg. Och har man då fått en kontakt med ett barn som är destruktivt, så har man den kontakten. Den är liksom, den finns där. Och då tycker jag att man kan absolut utnyttja den. Och herregud, vi har ju lärare som varje dag har att göra med människor som är kapabla mördare i princip, som gör det dagligen och jobbar med det. Sen är det svårt att säga, speciellt jag i egenskap av dels man och också polis, att det är lätt för mig att vara modig och kliva in i situationer som jag vet att väldigt många människor inte skulle våga, och det kan jag aldrig kräva. Men jag tror att man ska också har man ett band med någon, så finns det bandet även utanför fotbollsplanen eller handbollsplanen eller vad det nu man gör.
Jobbar idrotten för lite med människan och för mycket med spelaren eller den aktive?
Min erfarenhet är att det som det har gjort med mig har gjort både och. Det är bara att den ena processen sker medvetet och den andra processen sker omedvetet. Man jobbar medvetet med spelaren, med laget, att man ska vinna, man ska bli en bättre spelare och sådär. Men i det arbetet så skapar man ju också, man mejslar fram en god människa, en bra medborgare. I liksom hela lagandan eller idrottsandan så gör man ju både och. Det är bara att, som jag sa, att den ena vet man om att man gör, den andra gör man omedvetet.
Vilka positiva idrottsverktyg har en förening som man ska trycka på när en ungdom står och tvekar om att fortsätta att idrotta eller möjligtvis välja ett sämre val?
Det är ju det som föreningssverige tampas med jättemycket, att behålla ungdomar i idrotten. Och kanske inte alltid att man väljer sämre val eller att man gör andra val, att man övergår till de här dataspelarna eller något annat som i mina ögon är ett sämre val, men det är en subjektiv uppfattning jag har. Alltså, hela tiden handlar det om att ungdomar idag och barn idag växer upp med så otroligt mycket alternativ. De har så mycket att välja på och allting är tillgängligt. När de vill så är det tillgängligt. Och då är det svårt att liksom hålla någonting, hålla ett intresse över tid. Om inte man är en talang i det, att man ser en framtid i det, så märker jag att föreningarna kämpar väldigt mycket med det här. Jag tror att någonstans så måste man göra det så attraktivt som möjligt, att det ska ge tillbaka så mycket som möjligt för ungdomen. Skapar man ett starkt lag och en stark liksom teamkänsla, så kanske inte, då är det nog ingenting man vill lämna för något annat, tänker jag, för då har det en attraktionskraft. Men när jag växte upp så var ju vårat lag, vi var jävligt bra. Det laget vill ju ingen av oss lämna. Så det gjorde ju att när våra andra vänner, även jag platsade inte, jag satt på bänken, jag var avbytarmålvakt liksom. Men jag var ändå med i laget, och när andra vänner drog och ville gå på stan och vad de nu än ville göra, nej, men då var vi i laget och gjorde något annat, för då hade vi fotbollen som fokus. Och då är den här vi-känslan som är svårare att bygga idag, tror jag. Men det är den man måste jobba med, för när man står inför två val så väljer ungdomen det som belönar den mest oftast.
Du var inne på det lite förut. Hur bör i framtiden de samhällsviktiga byggstenarna, du sa social, skola, polis, föräldrar såklart och givetvis idrotten, vi pratar om det. Hur bör de på något sätt väva lite annorlunda skyddsväv för att komma till rätta med många av de här frågorna?
Alltså, att få barn att samarbeta är ofta mycket lättare än att få vuxna att samarbeta, har jag märkt. Och jag tror att det är väldigt svårt att få alla de här att dra åt samma håll. Jag jobbar med alla de här bitarna som du pratar om, alla de här olika delarna. Socialtjänst, kommun, skola, föreningar, det är en stor del av mitt kommunpolisarbete. Jag är kommunpolis, ska jag också specificera idag, och det är ett brottsförebyggande arbete eller brottsförebyggande ansvar som vi har i samverkan med andra samhällsaktörer, som bland annat är de som vi pratar om. Det jag försöker trycka på, det är att var och en gör sitt så bra som det går. Alltså att man förstår vikten av ens arbete. Om skolan, om en enskild lärare gör sitt jobb så bra som möjligt och förstår vikten och makten den faktiskt har över ett barn eller över ett barns framtid. Om en föreningsledare går dit och gör sin grej och gör det säkert jättebra, så kommer det också generera effekt. Men om den dessutom vet om vilken påverkan den kan ha på en individ, så tror jag att man gör det jobbet med lite mer engagemang och passion och ödmjukhet. Och det tror jag, att om varje segment, varje del av de här förstår vikten av det jobbet som man, eller kan förstå makten man har i det jobbet man gör, så blir, tror jag, resultatet enormt bra eller bättre i slutändan än om man bara gör det på slentrian. Och ändå gör man samma sak.
Jag förstår att polisen, social, skola, föräldrar kanske träffas, men är idrotten lite längre bort i den diskussionen? Skulle de kunna komma närmare den diskussionen, eller kanske idrotten i stort inte vill det?
Ja, skola, socialtjänst och polis, vi har ju liksom ett uttalat ansvar. Vi är myndighet, vi är maktspelare på ett annat sätt i samhället än vad föreningar är. På det sättet att man oftast är föreningar liksom ideella, och man kan inte ställa hur mycket krav som helst på det. Men där jag jobbar ju liksom mycket i våra utsatta områden också. Där har vi ett jättebra samspel med föreningarna där omkring. Sen är de inte med på möten och sånt där vi diskuterar känsliga uppgifter om individer, för det finns ju sekretesslagstiftning och det finns lagstiftning som hindrar i det här. Men jag träffar ju våra föreningar rätt så regelbundet och pratar om liksom utvecklingen i områdena, vad de gör, vad de kan göra tillsammans och sådär. Så jag tror att väva in det i myndighetsutövningen eller myndighetssamverkan är nog svårt, för att på grund av att det bygger just på ideella krafter liksom. Men att jag tror definitivt att potentialen hos föreningarna är minst lika stor som hos de andra delarna av samhället som har med barn att göra.
Ser du med din erfarenhet att då områden som har det stora utmaningar, att det förflyttas i positiv riktning när det gäller relationen med idrotten? Eller hur ser det ut som att gäng och sånt tar mark i de områdena som idrotten kanske tidigare var starka i?
Nej, jag tycker nog att det har nog under mina 15 år som polis varit rätt oförändrat. Idrotten gör jättemycket och har alltid gjort mycket. Det är bara att attraktionskraften som idrotten har kanske har minskat något. Och idag så har, liksom, är man en unge på glid idag, så är det väldigt lätt att se snabba pengar, lite i deras ögon mild kriminalitet, för att tjäna lite extra pengar. Och då är det lätt, liksom, att välja bort fotbollen för att man ska tjäna några tusenlappar på att beckna hasch, liksom, på fritiden istället. Det är ganska steget från att sluta till att börja med det andra är lättare idag, för allting är så mycket mer tillgängligt. Och synen på narkotika är också extremt liberal idag mot vad den var när jag växte upp. Så jag tror att där har idrotten en jätteutmaning som inte har funnits tidigare på samma sätt.
Och som oftast med såna här stora utmaningar så finns det liksom inget quick fix så, men finns det någon sån där startgrej som du skulle känna att oj, kan vi komma igång med de här grejerna så skulle vi kunna jobba på ett bra sätt?
Nej, men som idrotten som en brottsförebyggare eller föreningslivet som en brottsförebyggare, att dels att förstå det, att man har en roll och ett ansvar att spela, tror jag spelar roll. Men som du säger, det finns liksom ingen quick fix, och så länge som utvecklingen, segregationen, polariseringen och inflödet av narkotika och synen på narkotika går åt det hållet, så tror jag att idrotten har svårt att fightas mot det här, utan det här är ett samhällsproblem på ett annat sätt som samhället i stort måste tackla. Och då pratar jag egentligen hela vägen från politiker och neråt, för en stor del av problematiken idag som vi har är ju också ett byggt problem. Vi har människor i någon form av reservat som är liksom en ren i princip underklass med en homogen etnifiering, så liksom som blir en grogrund liksom. Inom polisens eller inom brottsförebyggande arbete så pratar man om riskfaktorer och skyddsfaktorer, att ett barn som växer upp i område A kan utsättas för 20 riskfaktorer. Och ett barn som växer upp i område B kanske har 2 riskfaktorer. Och de här riskfaktorerna kan ju vara allt möjligt. Det kan vara kriminalitet i närområdet, missbruk i hemmet, trångboddhet, socioekonomisk status, brist på impulskontroll och allt sånt där. Om det barnet med så många riskfaktorer inte har skyddsfaktorer som möter det här. Och skyddsfaktorn som jag tänker på som idrotten spelar, det är ju någonting som kallas för meningsfull fritid. Om du har ett barn med en riskfaktor som är, du har inte en meningsfull fritid. Och så har du ett barn som har en meningsfull fritid, alltså spela fotboll eller något sånt där. Då minskar det risken för det barnet att hamna i kriminalitet. Så det vi pratar med är att en odds, sannolikhet. Och så länge som vi har områden och människor som växer upp med fler och fler riskfaktorer och fler ungdomar och barn som växer upp med så många riskfaktorer, och idrottens, alltså insats och skyddsfaktorsgrad är ändå en av så många, så tror jag att det är tufft alltså att lägga för mycket ansvar på idrotten. Men man ska förstå att man har en roll att spela, tycker jag, som närvarande vuxen, som en skyddsfaktor med en meningsfull fritid. Att man bara genom att vara närvarande, alltså jag trycker jättemycket på det, men många av de här barnen som växer upp och blir kriminella, de har alltså inte närvarande vuxna i sitt liv. De har inte någonting som på kriminologiskt språk kallas för kapabla väktare som håller dem undan ifrån kriminalitet. Där kan lagledaren i fotbollen eller handbollen eller taekwondon vara den enda. Det är ett enormt ansvar att lägga på en person, men man ska bara veta att i vissa fall så kan det vara så, och då har man en roll att spela, en viktig roll att spela.
Om du nu får visionera här mot 2030 och med den erfarenheten som du har efter runt 15 år Och finns då, vi tar exemplet Borås stad. Hur 2030 ska idrotten och alla de här samhällsaktörerna som vi pratade om, hur ska de samverka och jobba och utveckla Borås stad för att den ska benämnas som kreativ och trygg 2030?
Alltså det blir nästan en, ska jag typ komma med något politiskt manifest här. Det blir svårt att komma upp på uppstuds, känner jag. Men en stor del av det som man behöver komma till bukt med är integration och segregationsfrågan. Den måste man göra något åt. Ett bra sätt att komma åt den, det är att i det här fallet kanske blanda elever i olika skolor, så att eleven Kalle får en elev som heter Mohammed, som jag fick en, Nadim fick en kompis som heter Tobias, som jag fick lära mig hans matkultur och hans liksom vad som funkar, och han fick lära sig min. Ett samspel mellan barn på olika nivåer, och att idrotten behåller och jobbar med sin attraktionskraft och förstår vilken påverkan den kan ha på en ungdom, kan göra att engagemanget där ökar. För det görs så otroligt mycket gott just i just föreningsvärlden, men när problemen i det övriga samhället i stort är så stora, så är det väldigt, väldigt svårt. Men en del är det som jag tror på är någon form av tvångsintegration. Det låter ju jättekonstigt att säga så, men du förstår vad jag menar. Alltså man, för idag så finns det inga naturliga sätt att träffas. Man växer upp i sitt område, man går i skolan på sitt område, och det är likadant, området behöver inte vara utsatt eller inte, utan det är kluster liksom i olika samhällen som aldrig blandas. Och den här saknaden av blandning och mix, det är ju den idag som vi skördar resultatet av, som har pågått i 30 år. Så att det här är något som har pågått i lång tid, och då kommer det ta nästan dubbla den tiden att komma till bukt med de här problemen, och då måste politiska beslut och engagemang fattas utifrån den horisonten. Många i våra utsatta områden säger också, jag träffar inga svenskar, säger de. Tänk dig att växa upp i Sverige, du är 13 år och du säger, du har aldrig träffat en svensk. Det säger ju någonting på att det är något fel liksom. När man själv är svensk dessutom. Ja.
Som sista fråga här, du har varit inne på jättemycket intressanta saker här. Men ett medskick där till den specifika idrottsledaren eller ungdomen som lyssnar på podden. Hur viktigt är idrotten både idag men framförallt i framtiden?
Jag tror inte man kan greppa som förenings eller som ideell föreningsledare, som jag, som pappa till en son som spelar i ett fotbollslag som är 8 år liksom. Jag tror inte man kan förstå att man faktiskt vilken makt man har, vilken makt man kan ha över ett barn. Jag, om alla minns tillbaka, alla vi som är engagerade i föreningsvärlden har ofta en bakgrund som där vi har varit barn och växt upp i det. Alla vi minns våra ungdomsledare. Vissa minns vi med extra värme och kärlek, och andra minns vi att de bara var jävligt hårda och elaka och tvingade oss att springa idioten stup i kvarten. Men man minns dem. Jag minns liksom saker som mina idrottslärare eller föreningsledare har sagt, som jag återkommer till i mina föreläsningar. Saker som jag också återkommer till i livet när man haft en jobbig period eller gått igenom något jobbigt. Alltså det är lärdomar man kommer med. Man betyder så otroligt mycket. När jag bröt benet när jag gick i sexan, då kom jag ihåg Bosse som jag satt i knät på och låg och klappade mig på huvudet liksom, tills min pappa kom och tog mig och ambulansen kom till sjukhuset. Sånt kommer man ihåg med värme. Det spelar roll. Hur, så den medskicket till idrottsledaren på något sätt, att förstå att du är jävligt viktig i det här jobbet. Du är en person som den här lilla killen eller tjejen om 30 år kommer sitta och prata om, som jag gör i mina föreläsningar kanske, eller på ett annat sätt. Att man spelar roll. Man lämnar avtryck. Man tänker inte alltid på vilka avtryck man lämnar i en annan människas liv. Men vi gör det. Vi gör det varje dag och vi gör det omedvetet. Och det är fan dags att bli medvetna om det. För att då blir vi också bättre på det.
Ja, då är vi tillbaka och vi passar på att tacka Nadim Ghazale för sin medverkan i våran podcast. Och min vana trogen Andreas, jag vänder mig direkt till dig och frågar, är det något speciellt du tar med dig från ditt samtal med Nadim?
Det var ganska mycket egentligen, så det är svårt att sålla ut någonting, men några punkter är det såklart som kanske ändå man hade en magkänsla för det är väldigt viktiga och intressanta. Framförallt så tar han ju upp om hur viktiga idrottsledaren i en förening är för alla barn och ungdomar, men framförallt kanske de som är lite på glid eller har lite andra dåliga beslut som finns bakom horisonten, och han tryckte flera gånger på hur viktigt de dagliga enkla sakerna kan vara från en idrottsledare till de här barn och ungdomarna, och det känns som att det glömmer man nog bort ibland.
Ja, men precis, och Nadim är ju också inne på det, att det är kanske någonting som det är svårt att ta in som ideell idrottsledare, vilken stor del av barn och ungdomars liv man egentligen är. Och han drar paralleller till vi alla som har varit utövare som barn och ung inom idrottsrörelsen. Vi kommer ju ihåg våra barn och ungdomsledare, både på gott och ont, men som han säger, de som var hårda mot oss och tvingade oss köra idioten, men framförallt de som var väldigt viktiga i våra liv.
Och då, precis som du var inne på, Marcus, där, så ser man ju också att det är väldigt sällan man kommer ihåg ett resultat eller exakt hur det gick i en cup eller en turnering, utan det är oftast människorna och deras värme eller medkänsla som man på något sätt tar med sig in i sedermera vuxenvärlden också. Så att det hade han en väldigt bra beskrivning på. Sen hade jag också en sån känsla över att han förklarade det här med idrottens attraktionskraft kanske har minskat lite grann idag gentemot tidigare, att ungdomar som står i någon form av val om man ska hålla på och idrotta eller göra någonting annat, i det fallet kanske något mer negativt, så är liksom den linjen mycket, mycket tunnare idag. Så att egentligen kanske inte idrottsföreningen gör så mycket som är dåligt, men det är mycket snabbare för en ungdom att ta ett dåligt beslut. Det kan vara en kommentar eller en händelse som gör att man väljer att inte fortsätta idrotta. Det kanske var en större grej som var förr, men idag är det mycket kortare vägar för att man inte ska vara med i en förening.
Nej, men precis. Och jag reagerade också på det. Han säger det så tydligt, Nadim, här, att vi vet ju om att meningsfull fritid är en väldigt stark skyddsfaktor, att inte kanske hamna på glid, och att en idrottsförening innebär eller erbjuder då en meningsfull fritid som en skyddsfaktor för barn och unga, som en trygg miljö att vistas i och som är attraktiv i sin form. Men just att när han är inne på det här att idag finns det väldigt många valmöjligheter, så idrotten kanske behöver göra andra saker eller visa sig mer attraktiv för att barn och unga ska välja det spåret och känna att det här är en arena, en miljö som jag vill vara i. Och det här är ju svårt liksom, för det är svårt att konkretisera då. Nadim förklarar att vi har tappat lite av den attraktionskraft som vi har haft, men man skulle ju vilja veta och ha lite verktyg med sig, att hur skulle vi då kunna omforma, eller vad skulle vi kunna göra mer av eller mindre av för att bli mer attraktiva. Det är ju en väldigt svår nöt att knäcka.
Ja, verkligen. Och när vi ändå är inne på det, så känns det också som att den lite sista reflektionen här är ju att kan idrotten spela en annan roll i framtiden? Kan man som idrottsförening eller som ledare finnas med i en diskussion med andra sektorer i kommunen, med socialen, polis och så vidare, eller skolan? Eller är det så att idrotten med ideella människor absolut inte vill det? Men är det där någonstans i liksom glappet som mycket av de här frågorna med ungdomar ändå ramlar in? Och att man på något sätt kanske måste titta och fundera hur man ska jobba i framtiden. Som både förening, men också att det är ett större samhällsansvar såklart.
Mm. Och det är ju en stor uppgift som vi då lägger på den ideella idrottsföreningen och dess medlemmar såklart. Och känslan är att det redan är många uppgifter som en idrottsförening löser vid sidan av idrotten. Och Nadim är ju också inne på det, att det finns omedvetna och medvetna processer som jag reflekterade kring, att han är inne på att jobbar man medvetet med sina aktiva kopplat till den idrott som man håller på med, så blir det också en del omedvetna processer i det, att då formar man också goda medborgare eller framtidens goda medborgare på köpet. Man behöver liksom inte vara så medveten om det spåret hela tiden, utan huvudsaken är att man är en trygg vuxen som jobbar bra med barn och unga. Så frågan är hur mycket av de här sakerna som ska vara då omedvetna och medvetna val från föreningens sida. Men som du säger så är det ju en väldigt konkret sak att vara närmare i arbetet i samhället och vara en part i de diskussioner som pågår med kommun eller skola eller med andra organisationer.
För han är ju lite inne på, även om han inte vill utveckla det eftersom han betonade ju att han är inte någon politiker så, men att där kanske idrotten ändå, som han är inne på, att har en väldigt naturlig integrationseffekt, att det finns barn och ungdomar från väldigt många länder kanske i en förening eller i ett lag, medan då många andra saker i samhället, skola eller andra instanser, är det väldigt segregerat, att det är bara kanske vissa nationaliteter i vissa områden, eller att vissa områden är nästan bara svenska barn. Så att där har ju idrotten en redan naturlig integrationsmöjlighet, att de barnen finns i den verksamheten. Och det tror jag att det kan ju vara något väldigt viktigt att bygga vidare på.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF SISU. Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som lyssnar på våran podd, dels för att få tips och idéer på gäster eller ämnen som vi kan ta upp i kommande avsnitt, men också för att få kommentarer och inspel på våra tidigare släppta avsnitt. Och kontakta oss, det gör du enklast via vårat Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopsatt i ett ord. Du kan också skicka e-post till oss, och vår e-postadress är podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor. Jag hoppas vi hörs då.